Du lyssnar på Dödsdansen av Maria Grund, uppläst av mig, Sofia Berntsson. 1. Sanna Berling torkar bort en svettdroppe i nacken. Den tunna svarta blusen klibbar mot bröstet. Luften är kvav. Det enda som rör sig är den vissnande krukväxtens taniga blad som vibrerar av draget från bordsfläkten. På datorskärmen glor anteckningarna från veckans förhör tillbaka på henne. Fyllebråket vid gatuköket. Lördag kväll, strax efter midnatt. 4 män i åldrarna 30-50 hade slagit ut tänderna på varandra framför grillen som serverar fettdrypande burgare och korv till alla som kommer utsvultna från dansbanan. I en halvtimme hade de hållit på sådär på parkeringen, fäktats som väderkvarnar mot varandra. Deras fruar och flickvänner hade försökt stoppa dem och själva åkt på varsin blå tira. Det är sånt som händer ute på byn på fredags- och lördagskvällar. Inga mord eller våldtäkter, inga planerade våldsuppgörelser, bara ful och fläckig frustration. Fotsteg, en lukt, ansjovis och snus. Anton Arvidsson lägger en inplastad smörgås på hennes skrivbord. Han knycklar ihop en påse från fiket och borstar bort en brödsmula från polisuniformen. Borde du inte stänga ner snart, om du ska hinna? Ett pysande ljud när han öppnar sin kolsyrade energidryck. Han sätter munnen mot burken för att fånga upp det som bubblar ut över kanten. Sixten vaknar genast till på golvet intill hennes fötter. Som den irländska varghundsblandning han är ser han ut som Baskervilles hund. Men det finns ingenting ont i honom. Inte ens när någon som stinker ansjovis väcker honom mitt i en dröm. När Eir ringde och frågade om hon kunde ta hand om Sixten tvekade hon först. Men nu kan hon inte tänka sig ett liv utan honom. Hon öppnar den inplastade smörgåsen, bryter den i bitar och räcker Sixten dem. Anton iakttar henne och ler, som om han vill säga något. Det är något finurligt och lustigt med Anton. Han ser inte ut som en polis utan snarare som en kroppsbyggare. Musklerna stora och halsen burkigt bred. Ögonen busiga. Han ler i sitt förunderligt mjuka, rödbrusiga ansikte. Vad händer med grannen som brukar passa honom då? Anton syftar på det pensionerade paret en trappa upp i Sannas lägenhetshus. Kai och Claes. Samma dag som hon flyttade in hade de knackat på med sin dvärgspets, Margaret Thatcher, och önskat Sanna välkommen. När Sixten också flyttade in efter ett tag hade hundarna träffats och fattat tycke för varandra. Och då blev det bara så att Kai och Claes ibland passade Sixten. De är på fastlandet till ikväll, säger hon. Anton skrattar lite, samma skratt som hans fru ringer. Sen går han tillbaka mot sitt skrivbord. Till vänster om hans arbetsplats en skärm klädd i juteväv. Bakom den en plats där de kan slå sig ner när någon kommer in och vill tala mer avskilt. Fast det händer aldrig, så bordet där bakom fungerar mer som en avställningsyta. Nu står där skrivarpapper och en liten kartong med någonting i. Kanske hennes skrivbordsskylt. Tanken på att den här oansenliga lilla stationen nu är hennes arbetsplats är fortfarande ovan. Trots att hon jobbat här ett par månader. När sjukskrivningen var över blev hon erbjuden att byta jobbet som utredare i stan mot en lugnare deltidstjänst och beslutet var inte svårt. Hon hade äntligen sålt den sönderbrända gården och för en bråkdel av pengarna kunde hon köpa en liten lägenhet i utkanten av byn. Ett enklare liv. Ljudet av dörren till stationen som öppnas. Anton sveper sin energidryck när en man kliver in. Han är medelålders, klädd i tights, träningsjacka och löparskor. I handen håller han en plastpåse. Jag ville bara lämna in den här, säger han, och räcker plastpåsen till Anton. Om ni har någon plats för upphittade saker, Anton öppnar påsen och höjer på ögonbrynen. Vad är det? Frågar Sanna bakom honom. Jag tänkte att någon kanske saknar en, fortsätter mannen. Jag har barn så jag vet hur ledsna de kan bli när de tappar något. Anton håller fram den öppna påsen mot Sanna. En docka, verklighetstrogen, de blå ögonen blickar i henne.